Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till lunch med Lisa Erik Huss.
Tack ska du ha.
Fast det blev ingen lunch, det blev en frukost.
Mm.
En sån där nyttig frukost.
Mumsigt.
Ja, och nu sitter vi i min bil. Och du hatar bilar, gör det?
Nej, jag älskar smarta bilar.
Är det här en smart bil?
Mm, det är på väg.
Mm.
På väg att bli en smart bil, det är en halv smart bil.
Mm. Det är fortfarande mycket sån här äckeldiesel. Mm. Men ganska mycket el.
Mycket el, det är
men
bra.
Är all el bra?
El som gjord på ett smart sätt, på ett ansvarsfullt sätt, är bra.
Men det vet jag inte. Det ligger väl något läskigt batteri i den här bilen.
Mm.
Vem har gjort det? En 6-åring i Kina?
Förhoppningsvis inte. Det finns jättemycket litium i jordskorpan, så det kommer räcka. Men det måste utvinnas på ett bra sätt.
Mm.
På ett smart sätt.
Hur är du, apropå utvinna och smart och så här, Huss? Är du ansvarig, eller är dina gener ansvarig för den största naturkatastrofen någonsin i Sverige?
Guilty on charge. Nej, men ungefär 5 generationer tillbaks så var det en man i Sundsvall, en köpman som heter Magnus. Och han fick i uppdrag av Gustav den tredje, fick ett sigill, ett sånt här brev, att lösa problemet med Storforsen. Och Storforsen, för de som inte har varit där, det är alltså en bit upp i Norrland. Allt timmer från Jämtland, det flottades ju på Indalsälven ner till Sundsvall, där man hade båtbyggeri och sågverk. Och det var ju alltså en av de största industrierna i Sverige för att då bygga upp en flotta till exempel. Och det här, problemet med det var att stor del av timret slog sönder i Storforsen.
Mm.
Ett fall på 30 meter.
Mm.
Och i Magnus då, han fick en uppdrag av kungen att lösa det här problemet.
Mm. Men det gick åt helvete.
Det gick åt helvete, för det var ju precis ovanför Storforsen så var det ju en stor sjö som heter Ragundasjön. Den är 4 mil lång vid Hammarstrand ungefär. Och hela sjön dämdes upp av en stor moränvall.
Mm.
Alltså gammalt glaciologiskt material. Och han tänkte, om jag gräver lite i den där vallen så kan vi flotta då timret i en liten ränna förbi forsen.
Uh-huh.
Så 1795 så gjorde han det här. Det blev knappt någon vårflod alls. Så det var ju torka i de där rännorna, så folk slutade tro på honom. Men han var en envis jäkel, så han grävde så in i bomben genom den här remmen, som det hette, den här moränvallen. 1796 kom århundradets största vårflod. Så hela remmen mättades av vatten på grund av de här grävningarna. Och en tidig junimorgon, han satt ju själv och tittade på det här, 3-4 på morgonen, då brast hela fördämningen.
Mm.
Och Ragundasjön tömdes på ett par timmar.
Mm.
Och det bildades en tsunami från Ragundasjön hela vägen ut till Sundsvall. Drog med sig liksom bryggor, åkermark.
Jag vet, stor del av min släktsmark bara sveptes bort.
Den försvann liksom.
Ja.
På ett par timmar så var hela halva medelpad liksom ödelagt längs sidan.
Och det måste ju vara absolut tidens största naturkatastrof. Eller de moderna.
Ja, alltså,
människoskapade.
Nej, det är den största naturkatastrof vi har haft i Sverige.
Ja.
Och den råkar vara människoskapad.
Ja.
Så han, det blev inte Magnus längre utan han heter Vildhussen då efter det här.
Vildhussen.
Och mäkta impopulär bland bönderna nedströms.
Ja, du ser. Du är också lite Vildhussen. Du har ju jagat... De som lyssnar på oss vet ju inte att vi har träffats förut. Vi känner ju varandra. Vi har en lång historia.
Oh ja, oh ja.
Och jag vet ju alla dina äventyr. Du har ju, jag skulle vilja säga att du är den enda person jag känner som har varit på platser där ingen annan svensk någonsin har varit. Alltså, du har varit i miljöer där svenskar har varit, men du har varit exakt på platser där ingen svensk tid har varit. Delar av Antarktis, Nordkorea,
Sahara.
Hur, liksom, vad, för du kommer ifrån, du har sån där päronskånsk.
Nej, men jag är jättekonstig. Jag är född i Malmö, uppväxt söder om Malmö i Skanör, en liten halvö längst ner. Bott i Småland, västkusten. Föräldrarna kom från Stockholm, släkten är från Norrland och Norge.
Usch, Norge.
Ja, jag vet. Konstigt. Så jag är jättekonstig.
Och så gav du ut på en massa upptäcktsresor.
Ja. Alltså det blev... jag vet inte varför. Jag har varit sjukt nyfiken på folk och nya ställen. Och varför det ser ut som det gör.
Varför kulturer ser ut som de gör? Eller varför miljöer ser ut som de gör?
Hur det hänger ihop. Ja, men till exempel i... drog till 1990. Det var fältarbete i Sahara. Det var min C-uppsats. Det var en massa sanddyner uppe i bergen. Så skulle vi ta reda på varför finns de där? Och då åkte vi till en liten arabisk bondby i södra Tunisien, Sidi Bou Zid. Det var för övrigt där hela jasminrevolutionen började i Mellanöstern på torget där. Men då bodde vi där på Hotel Horsan i gammal kolonialhotell. Stack ut i fält och grävde de här sanddynerna. Frågade folk, frågade berber på dålig franska. De kunde dålig franska, jag kunde dålig franska. Vi möttes på samma barnnivå. Och kunde snacka om de här sanddynerna. Och de sa att men de har alltid funnits här. De kom från bergen. Så jag började gräva i dem. Så hittade jag en massa kalkkonkretioner ner i sanden. Och det var ju kalciumkarbonat och det är kol. Det kan man koldatera. Så vi tänkte att vi koldaterar. Hur länge har de funnits? Så gjorde vi det. C14-labbet i Lund när vi kom hem. Och då visade det sig att de var ungefär 2000 år gamla allihopa. Och 2000, eller knappt 2000. Ja, men... det var ju då romarna tog över, alltså slaget Kartago, tog över hela Tunisien. Och när araberna hade levat där, de levde ju med naturen. Sen kan man tycka vad man vill om islam eller araber, men de levde med naturen. Ingen påverkan. Romarna kom dit, den västerländska livsstilen, skövlade hela och gjorde jättestor jordbruksmark, sanderosion som då... omöjliggjorde jordbruk.
Det är ju otroligt att du sitter och pratar om romarna med den västerländska livsstilen.
Alltså ja, den tidiga västerländska livsstil. Och då visar sig att den här sanden då, som tidigare bands av vegetationen, den för det första blästrade sönder grödorna, sen blåste det iväg, alltså över landskapet. Och det finns ju massa sådana här väckberg i Tunisien, och när sanden kom till ett väckberg, då blir det en topografisk barriär, då stannar det där och där deponerar sanden. 2000 år senare, då hittade vi det här och kunde lösa problemet.
Ja,
här problem solved.
Problem solved, eller inte. Det där pågår ju hela tiden.
Det pågår hela tiden.
Markförstöringsproblematiken.
Vi kunde ha lärt oss av det här kanske.
Ja, men det gjorde inte. Du drog iväg till Antarktis sen. Från sanddyner till...
Ja, man behöver kyla ner sig lite igen.
Men ja, jag fattar. Jag blev ju kvar på något kalhygge i södra Norrland medan du drog iväg och upptäckte världen.
Ja, alltså geografi är ett lustigt ämne. Det finns ju överallt. Det är ju det.
Ja, det är ju, vi är ju geografi.
Nej, men det var lite... det var, jag var faktiskt nere... för innan jag bestämde mig vad jag skulle göra så höll jag på och hängde ner i Alperna och bara klättrade och åkte skidor.
Och, som man brukar, eller hur? En del står i butik och eller på McDonalds. Du drog ner och bara klättrade lite och åkte skidor.
Ja, så, att, så ringde jag mitt i det här lilla bergsbyn som jag bodde och ringde ett samtal. Då. Erik, ett samtal till dig. Va? Vadå? Det är någon professor. Va? Professor, ja det är ju Vibjörn Karlén. Professor naturgeografi, specialist på träringar och klimat. Och Antarktis. Så sa han, nej du, ja, du, vi ska ha en expedition till Antarktis. Och det är så vi behöver en reserv. För det är för mycket risker i den här expeditionen. Det kan hända saker. Så om det händer något så behöver någon kunna hoppa in. Skulle kunna vara något. Varför fan, sign me up. Och då fick jag följa.
Utan att tänka dig för någonting här nu.
Nej,
vilka risker? Nej, det där grejen.
Och då sitter ju ett massa folk där inne. Vad vill han? Men jag ska till Antarktis. Va?
Nu ska vi säga så här, för det där var ju på en tid då charterresor till Antarktis ännu inte var liksom uppfunna.
Nej, det var bara forskare som fick åka dit. Ja. Det var alltså början på 90-talet. Mm. Så att då fick jag följa med på träningsläger i Arvidsjaur. Vi lärde oss allt om. Vi fick lära oss operera, sjukvård, psykologi, jättemycket psyktester. Hur jag gick igenom där, det har jag ingen aning.
Inte heller.
Någon har betalat en stor summa pengar. Jag gick igenom filtret och sen så med VHS, motorer, radioteknologi, rubbet, förutom glaciologin då som jag var specialiserad på. Så jag skulle följa med och då sa de att det är för stor risk att ha med någon som är här hemma, så du får följa med redan från början.
Mm.
Och det fick jag reda på det här lägret, så att det innebar att jag hängde med som glaciolog.
Mm.
Borra, iskärnor.
Och det var kul.
Ja.
Ja, men jag tycker det också, de här iskärnorna är fantastiska. Men jag tänkte på en annan grej. Jag sitter inte här för att höra din historia, för den kan ju jag. Men det kan ju inte de som lyssnar. Men det jag är intresserad av, det är faktiskt din nuvarande. För du och jag, vi smet ju iväg från forskningen på, vi var ju udda fåglar i den där världen. Och lyckades inte få ihop något läsbart som skulle kunna kallas avhandling. Men nej. Däremot var vi jävligt vassa på att kommunicera vetenskap.
Mm.
Av någon anledning. Och så smet vi ut och hamnade liksom i varsitt spår.
Mm.
Jag hamnade i det här med att skapa effektivitet av kommunikation och få myndigheter, kommunen och näringsliv att få mer cash, kan man säga, för det man kommer. Och du hamnar på vetenskapskommunikation, eller hur? Och sen har inte jag så jädra mycket koll egentligen på, för nu är det ju, nu handlar det om miljö, hållbarhet, ansvar.
Ja.
Från vetenskapskommunikation, är det så?
Ja, alltså, för det var ju många år som jag jobbade med att förklara komplicerad forskning till för politiker och beslutsfattare, främst då, bland annat 5 år på akademin, vetenskapsakademin med Nobelpriset, och det var ju häftigt.
Mm.
Mycket kungligheter och forskare från hela världen.
Men så där, kan de någonting om vetenskap egentligen?
Kungen, nej. Han är miljönörd. Är
han gillar miljö.
Han gillar miljö. Han tycker det är häftigt. Mm. Men jag tror inte han kan inte så mycket fraktaler.
Har vårt kungahus blivit så här miljökungahuset i världen? Är det så?
Ja, det skulle man kunna säga. Alltså på ett trovärdigt sätt. För han verkligen älskar miljön. Han har varit företrädare för WWF och Naturliga steget, Håll Sverige rent.
Han kör sin John Deere-traktor nere på gården.
Ja, precis. Och sin gamla PV på Öland. Han tar med sig frugan ibland.
Men för de har lite marknadsför sig som att vara intresserade av miljö och hållbarhetsfrågor.
Mm.
Så. Det ser man ju inte liksom norsk eller danska drottning som sitter och röker. Så hon känns ju inte så.
Nej.
Är kanske någon sorts kultur.
Det är lite mer glass och glassiga miljö. Ja.
Men vi har ett kungahus som är miljökungahus.
Ja. Jo, men det kan man säga. Han har varit engagerad i de här frågorna.
Mm. Och då är Nobel och det att nå ut. Är det svårt att tränga ut? Men, alltså Nobelveckan är ju mycket så här glitter och klänningar och sånt.
Ja, det är det som folk liksom säger. Ja, Nobelfesten.
Är det svårt att tränga ut med alltså själva varför de här kandidaterna?
Varför det är ju tungt alltså. Mm. Om jag säger liksom antimateria.
Mm. Och gud, då tänker jag mest på människor som sitter så här nej-sägare i rum. De känns som antimaterie.
Ja, det är ungefär men, så. Du skulle kunna dela upp liksom festfolket i materia och antimateria.
Ja, men för det är vi... Nu låter jag jävligt sådär forskningssnobb, vetenskapssnobb. Men är vi lite så här tröga i Sverige att ta till oss ny vetenskap?
Nej, jag tror vi har, alltså vi är ju ganska sekulära.
Mm.
Om vi blir lite så här andliga och filosofiska. Religionen har ju väldigt tunn förankring i svenska samhället idag. Mm. Alltså bara på ett par decennier så har vi avkristnats och humanismen har fått liksom fäste. Och jag tror vetenskapen ligger väl där samtidigt som skolan har hållit på att haverera. Så att du har ju, jag vet inte, lite
men,
svårt.
Men det,
att...
Erik, det är helt sjukt. Det är typ 30 minuter i veckan vetenskaps-tv på Sveriges Television. Ja. Men det är 5 timmar fotboll med bengaler som brinner på någon läkt. Men ja, fattar du? Varför är det så? Alltså, inte ens public service tar sitt vetenskapsansvar.
Nej, det är en gång i veckan då.
Ja, något litet snabbt.
Vetenskapens värld klockan 8 på måndagkvällar.
Exakt.
Ja, lite upp, reklam då. Men det är public service, det är okej.
Ja.
Nej, men och sen har du ju då P1 naturligtvis med vetenskapsradion. Men det är väldigt lite vetenskap. Det ses lite nördigt. Och man skulle behöva inkorporera det. Och det, där tror jag skolan har havererat lite grann. Man skulle behöva ta med barnen ut, ut i skogen. Ha, varför ser det ut som det gör?
Folk vågar inte gå i skogen längre. De är rädda, på riktigt. Så stadsmänniskor blir sådär, åh, nu blir man mörkrädd eller man är rädd att det ska stå en älg bakom en träd. På riktigt, folk är rädda för skog.
Ja, men är det ju betydligt farligare i stan?
Ja, ja, men korsa Kungsträdgården och du har risk för blinjer. Eller köra bil så här. Det är ju livsfarligt.
Nu kör vi ganska långsamt här.
Jo, men att gå ut i skogsparti är ju ändå någonting som måste vara bland det ofarligaste som finns på jordklotet.
Ja. Jag stack ut till exempel när jag var 22 bast, där det hänt massa saker i mitt liv. Min far dog när jag var 22. Han fick cancer, så tog det ett år och så dog han. Och det var ju kris. Jag var äldst av barnaskaran på 3. Och jag fick jättemycket ansvar helt plötsligt. Mamma var ju nedbruten och småsyskorna gick i skolan. Och det blev lite mycket. Så när begravningen och sånt var klart, då drog jag ner till Chamonix igen. För mamma visste att det var där jag älskade att vara. Mina vänner var där nere. Och bara efter en vecka så var jag med om en jättestor lavin. Och höll på att stryka med.
Gud, det här vet inte jag. Är det sant? Usch, vad tack.
Så jag höll på att stryka med. En kompis till mig stryk med. Men jag klarade mig. På grund av en ganska osannolik tankeförlopp. För att när lavinen gick, det är jättebrak, och så helt plötsligt du hamnar ner i snön och det, allting bara tumlar runt sådär, och i det här då kommer pappa upp och livet och allting, vad ska hända, du vet, hjärnan letar febrilt efter lösningar, hur fasen ska jag lösa det här, jag är mitt inne i en lavin, och det är en brant sida, det är massa klippor som man flyger över, och jag måste ha kryssat med de här klipputsprången, för jag slog inte in klippan någonstans, så jag hade medvetandet. Och så helt plötsligt kom det upp en artikel i huvudet. När jag var mitt under snön, alltså när jag for ner, för det är ju 100 km i timmen under snön. Sex år tidigare hade jag läst en artikel i Åka Skidor, alltså tidningen, av Felix Sinclair Renard. Att chefen för schweiziska säkerhetstjänsten, han har testat olika metoder att ta sig ur laviner.
Och du vet, kommer den artikeln upp i ditt huvud?
Den kom upp i mitt huvud.
Det är annars att läsa mycket i livet.
Både allt möjligt. Ja. Läsa. Den kom upp i huvudet, och han hade kommit fram till att om du rullar längs din egen axel, till exempel om du tänker att du är en blyertspenna, så rullar du den längs med bordet, snett ut för sluttningen, då kommer du upp i snölagrena, och dels kommer du från mitt fåran där det går fortast, dels kommer du upp i lättare snölager, vilket är att du är lättare att hittas, eller om du har tur kanske till och med komma ur lavinen. Det här kom jag på mitt i lavinen, och precis när allting låste sig kring mig, då ploppar mitt huvud upp. Och då hade jag rullat som febrilt längs min egen axel. Och när lavinen stannade, då hade jag åkt med 600 meter under snön. Men precis när den stannade hoppade huvudet upp ur snön. Och hade jag inte snurrat, då hade jag ju varit där nere under 5 meter snö. Då hade du inte säkert att de hade hittat mig.
Nej, för problemet med laviner är väl att det är egentligen inte att man skadas i själva lavinen, utan att man hamnar under de här tjocka snöpackarna och inte hittas. Så syret tar slut.
Ja, syret tar slut. Du har inom en kvart så blir du medvetslös. Och sen så efter en halvtimme så är det väldigt få som överlever.
Men vänta, nu måste jag fråga. Anledningen till att du hamnade i lavin var väl lite självförvållat?
Ja,
för man åker väl då i lite förbjudna områden?
Alltså det är så här, hela Chamonix, det är bara off-piste överallt. Vi hade ju transivers, lavinsändare, vi hade spadar. Så att man ska kunna ta hand om varandra. Men det här området där den guidad gruppen, fransk bergsguide, hade åkt där timmen för oss med en grupp. Men på den här timmen hade då temperaturen förändrats lite grann i någon snöpacke som gjorde att det brast när vi åkte där, men inte när han åkte där.
Mm.
Så det är otroligt små marginaler. Men jag blev ju av med skidor och stavar och allting.
Det är en liten förlust, Erik.
Ja, liten förlust. Men hundarna som kom, de där i Rekko, vi gick och sonderade och vi hade transceivers. Och hundarna hittade en skida till mig och min ena stav. För att jag hade ju hållit i staven.
Och då kände de
lukten.
Alltså, de sådana hundar är
som låg liksom 2 meter ner sen. Då trodde de att det var en person, men det var ju min stav och min skida.
Men det är som de hundarna som söker efter lik i sjö. Alltså, det man fattar inte hur det går till. Det har vi inte lite att lära av djur? Att gå tillbaka lite till. Har inte vi såna där sinnen också, tror du? Som vi har glömt bort.
Vi har inte tränat dem.
Nej.
Jo, men det vi har ju, våra sinnen funkar ju helt.
Men vi går igenom vardagen och inte lyssnar på så mycket ljud. Vi hör knappt om en bil tutar när vi passerar en gata, för jag hör lurarna i. Och så lyssnar man på den här Lunch med Lisa på. Men vi avskärmar oss mycket från naturens signaler.
Ja, nej, men det så är det ju. Vi skulle behöva göra en reconnect with nature.
Mm. Är det du håller på att göra nu?
Alltså,
är det din nya karriär? Eller, för du har ju gått från vetenskapskommunikation genom reklam.
Genom reklam och näringslivet. Och det var ju fantastiska år.
Mm.
Jobbade nästan 2,5 år med alla branscher i näringslivet. Marknadschefer, kommunikationschefer, vdar. Hur tänker de? Hur skapar man pengar? Hur driver man business? Mm. Alltså verkligen från insidan. Och efter de åren kände jag att nu, jag vill ju koppla ihop allt det här.
Mm.
Och viss utrymme kunde jag göra i näringslivet, men jag ville mer.
Mm.
Så nu har jag under ett år, så jag slutade där för ett år, ett lyckligt slut. För ett år sedan. Uppvaktat massa aktörer, tankesmedier, organisationer som jobbar med ansvarsfullt företagande.
Mm.
Och nu har jag insett att vill jag göra det här, då måste bilda eget bolag.
Men jag tycker det här är så bra ord, ansvarsfullt. Jag är så, du vet, jag hatar miljörörelsen egentligen. Ja, men på riktigt.
Ja, men det finns ju mycket strategiska fel som
jag
har gjort från, och vissa ledare som har betett sig knasigt.
Ja, men och också själva det här, du vet, hur trött blir man inte på slitna manchesterkavajer och vandringskängor och raggsocka dygnet runt.
Konken-generationen.
Ja, och det är väl inte säkert att det är mer miljövänligt än att gå med en välskräddad kostym som håller i 25 år.
Nej.
Eller hur?
Det är ideologier. Ja. Och det är viktigt att liksom se borta för ideologierna. Så min idé här nu är att näringslivet gör det bra på entreprenörskap, innovation, tjäna pengar, anställa folk, betala skatt så att Sverige går runt.
Mm.
Men hittills har det varit lönsamt att göra fel. Du kan sabba miljön, du kan ha en affärsidé som faktiskt sabbar naturmiljöer.
Som vildhussen.
Som vildhussen, ja, lite brutalt där.
Ja.
Men det blev till båtnad för framtida generationer. Där kunde du flotta timmar till slut.
Ja, ja, exakt.
Så ja, det, så det blev lite brutalt.
Ja, det ena ledde till andra.
Ja, för stunden. Nej, men alltså, och du kan ha kunnat tjäna pengar. Oljebolag bara spruta upp olja som pajar klimatet och de tjänar grova pengar på det. Marknaden ska säga nej till det här. Marknaden måste vara mycket smartare.
Men marknaden, det är ju vi.
Det är vi, ja,
så
precis.
Vi ska göra en bra valen.
Ja.
Men det är ju skitsvårt att göra ett bra val. Man går in på sin närmaste livsmedelsaffär och så finns det 3 passionsfrukter för 12 spänn medan vitkålen kostar 49 spänn. Och liksom, det är ju hur fan har vitkålen vuxit? Den har vuxit här. Mm. Hur har passionsfrukterna tagits? Har de simmat? De har väl flugit Lufthansa eller någonting?
Ja,
hur kan de kosta 12 spänn?
Nej. Stordriftsfördelar, transporter är jättebilligt. Och flyget till exempel. Fantastiskt att kunna flyga överallt. Globalisering, folk kan mötas. Jättebra. Men du har ju ingen skatt på flygbränsle. Enda transportslaget som inte har någon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Flygtrafiken ju släpper inte ut så mycket utan.
Jo, per personkilometer och per kilo transporterat material.
Ja, fast jag klimatkompenserar. Jag köper svinbilliga biljetter och så klimatkompenserar. Så jag är jättetrevlig mot personal så blir uppgraderad. Ja, det är win-win hela livet.
Ja, men du kan göra på Zero Mission eller gå in på My Climate eller Zero Mission. Mm. Går du in, knappar in, jag ska flyga till München.
Mm.
Ja, men då du kanske lägger till några 100 spänn.
Mm.
Då planterar de skog, hela organisationen är certifierad, planterar, kompenserar för alla dina koldioxidutsläpp som du har gjort.
Mm.
Och då kan du flyga med i varje fall lite godare samvete.
Men nu så här,
det är bara en liten detalj.
Vetenskap pendlar ju hit och dit. Nu är det ju bara klimatet.
Mm.
Det är ju, vi pratar ju inte om någonting annat märkligt. Nu, för det finns ju en massa annat skit också.
Ja.
Förr, då fanns ju inte.
Giftcocktail.
Ja, exakt. När du och jag utbildades, då fanns ju inte växthuseffekten ut negativt. Utan då var det bra för att det skapade värme på jordklotet och sånt där. För då var det Milankovitch och hans olika teorier kring jordaxens lutning och närhet till solen som påverkar klimatet på lång sikt.
Och det förändras i cykler.
Ja, och det vanligaste klimatet på jordytan, det är ju hett och tropiskt. Det glömmer vi ofta bort. Så har det mest varit på jordklotet.
Ja, tidigare, för många miljoner år sedan.
Då var det ju mest tropiskt klimat. Sen har vi varit inne lite istider.
Mm.
Och så vet vi hur. Alltså jag tänker så här, okej. För bara för 20 år sedan så var vi så säkra på att de här teorierna kring jordaxens lutning stämde. Nu är vi plötsligt jättesäkra på att det är människan som orsakar uppvärmningen.
Det är både och.
Det är så?
Ja, det är olika skalor. Sedan de pleistocena nedisningarna som började för 2,5 miljoner år sedan.
Mm.
Då har du haft konstant en svag avkylning av jorden. Och du har återkommande istider, så var 100 000 år så har du en istid som varar i kanske 80 000 år.
Ja.
Så vi har ju så normal tillståndet på jorden nu sedan 2,5 miljoner år, det är istid.
Mm. Jo, men
sen så har du kanske 20 000 år då, med där du har en liten interglacial, alltså värmeperiod där man kan flytta norrut och söderut.
Men jag menar så här, om vi nu går tillbaka till och pratar om det med ansvar, för det är ju, jag gillar ordet, så att man inte, det skuldbelägger inte, det är inte så här miljövårdsflum på något sätt, utan det handlar mer om att lägga ansvaret på mig som konsument, som människa, som boende på jordytan. Jag ska göra smarta val. Det måste vara lätt att göra smarta val. Det måste vara lättare att köpa någonting som är producerat hållbart.
Mm.
Och som har lite avfall.
Mm.
Och det måste vara svårare att köpa något som förstör. Eller hur?
Just det.
Men jag vill fortfarande undra över, hur vet vi att den här. För vi var ju så säkra på något helt annat för 20-25 år sedan. Nu är vi plötsligt jättesäkra på att människan förstör. Hur vet vi inte att det inte kommer fram någon av människan?
Ja, men det är jättebra frågor. Det som vi har vetat, Svante Arrhenius, en svensk kemist som fick Nobelpris i början av 1900-talet, han kom på att koldioxiden har en värmande effekt i atmosfären. Han visste bara inte hur mycket. Han kom på det redan då.
Mm.
Idag är det fortfarande industrifolk eller klimatskeptiker som inte som det kallas, för man nu kan vara skeptisk mot klimatet.
Nej, precis. Jätteskeptisk mot klimatgillig. Det tycker jag vi tar bort.
Nej, det är inte bra. Nej, men och så, som inte förstår den här kopplingen, den har en stark inverkan och det är en förutsättning.
Jag menar, vi behöver ju
en
växthuskänsla.
Vi har ju 33 grader varma på jorden med växthusgaserna. Problemet är att den här halten, den är svagt sjunkande. Den naturliga växthusgashalten är svagt sjunkande. Från 280 parts per million, svagt sjunkande. Men människans utveckling i stort sett sedan 40-50-talet, industrialiseringen, släppte ut fossila bränslen främst. Och hela boskapsexplosionen med mjölk och köttproduktion med metangas som är 30 gånger mer effektiv växthusgas än koldioxid har liksom skenat iväg. Så nu är upp över 400 ppm. Och det här gör ju att dels skenar klimatet och dels får du som mättnad av koldioxid i atmosfären så oceanerna kan inte ta upp allting. Och vad händer när du får en övermättnad i haven? Jo, det bildas kolsyra. Kolsyra sänker pH-värdet. Haven försuras. Korallreven bryts sönder.
Men så här. Det kanske...
Står
det
en grej?
Jag går inte att tänka på korall. Går du att tänka på korallerna på dagarna?
Jag är ju en nörd då.
Ja, jag vet. Du tittar gammal, på så här innehållsförteckning.
Jag är gammal surfare, så jag älskar ju koraller.
Men jag tror på så här bonvett, folkvett och tänker, ja men lite mixad mat, lite si och så, det löser sig.
Det löser sig.
Jag går iväg med min pappkasse varje dag och det svider ju sådär, eller jag går inte, det gör mest min man faktiskt, men jag försöker gå varannan dag i alla fall med pappkassen och ser hur fruktansvärt mycket sådana förpackningar vi lämnar ifrån oss. Men då, det är ju något annat. För det är, ja, det är klart, det är, vi har produktion, men vi har också, vad innehåller de här? Det är klister och det är lim och det är andra grejer som vi inte riktigt har koll på ju, vad det tar vägen.
Ja, men det är en
mycket ligger
en
på
cocktail,
deponi,
brukar man tala
liksom.
Om. Ja. Kemikaliecocktailen, alltså vad...
Vad är det i våra möbler? Vad är det i stoppningen? Ja.
Men grejen är att det finns ett hopp för många, alltså, när du pratar om det här. Det är som en riktig partypuppel.
Ja,
alltså, snackat om det här på ett party.
Släng
vad är din affärsidé? Nej, men vi ska, du vet, måste rädda världen.
Ja.
Men jag känner, jag har ett kall.
Mm.
Att jag måste göra det här. Hjälpa företagen, stärka sina varumärken genom att jobba mer ansvarsfullt. För om du går till något företag, jag ska berätta en framgångssaga sen, men om du hjälper företagen och frågar, om vi belyser alla dina allting i ditt företag, hur ni producerar, vilka kemikalier ni använder, var fabrikerna ligger, vad drivs de av för energi, är det kolkraft eller vad är det? Om vi kan belysa allt det och du står för allt det, då är det lugnt. Men är det någonting där som du inte vill ska komma upp i ljuset, då har vi ett jobb att göra. Kan jag hjälpa dig med
det? Kan man inte paketera, alltså själv, hela den här grejen med det hållbara samhället, sustainability, som det så fint heter, och miljö. Kan man inte paketera det på lite elegant? Allting är så sjavigt och sjaskigt och fliströjigt.
Ja.
Kan man inte liksom göra det med någon sorts hopp och kärlek och någon vacker musik? Förstår du vad jag menar? Jag har så svårt att attraheras av... Jag vet ju, för jag är utbildad i det, jag förstår faktorerna. Och då tänker jag, människor som inte har en utbildning i miljöfrågor har ju ännu svårare att se någon charm i det här. Alltså det är så jävla deppigt och dystert och trist exempel, och det är bara skam, skuld och förnedring över såna här frågor.
Alltså det svåra är att människan som företeelse är ju lite jobbig på jorden, om man säger
ja,
så.
Ja, jättejobbig. Ska vi ens finnas här?
Alltså, jorden hade ju inte klagat.
Nej, precis.
Vi hade gjort som Douglas Adams delfin och så här, tack och görs för fisken, vi drar.
Exakt.
Jorden hade jublat, det hade blivit sånt party här.
Ja.
Det hade blivit otroligt party bland alla andra levande arter.
Exakt.
Vi
så
den
varför
arten.
Håller vi oss själva vid liv då så länge? Vad är
alltså,
den
ja, vi håller ju på att ta kol på oss, men det finns hopp liksom. Det finns...
Men vill vi alltså, finns... Om jorden inte tycker att vi behövs, så varför ska en mänsklighet finnas?
Nej, alltså i ett större perspektiv, om man nu skulle tala någon form av planetär andlighet, så har ju vi ingen större roll på jorden.
Och vi kommer också vara en liten parentes om man tittar.
Ja, med dinosaurierna som levde 150 miljoner år.
Mm.
Vi har varit 3 miljoner år sedan Lucy. Det är ingenting.
Nej, alltså, vi finns här någon miljon till kanske.
Det är
eller?
Så här, ett andetag.
Just det. Någon kommer hitta någon liten rest någon gång. När termiternas olika arkeologer börjar gräva ut.
Jo, men tänk när nästa istid kommer. Ja. Den moränen kommer bestå av. Gamla bildelar och min gamla Macintosh Classic kommer ligga där liksom i någon glacifluvium med kanter på en sjö.
Plus lite nedgrävt kärnbränsleavfall också.
Yes.
För det kommer ju komma upp till lite.
Vi anrikar ju... Egentligen så är allt naturligt.
Mm.
För i en workshop som jag gör, så i början så brukar jag fråga alla deltagarna, oavsett om du kommer från IT-branschen eller jobbar med livsmedel eller jobbar med på ett oljebolag, blunda och så tittar du på allt. Ofta sitter man i ett konferensrum, du sitter på en stol av metall och trä eller textil, bordet är komposit, du har en digital projektor med massa rara jordartsmetaller.
Och vet du vad som finns mer som jag alltid klagar på? Ah. De där jävla fula reklampennorna som någon sexåring i Kina har skruvat ihop.
Ah.
Som ingen vill ha.
Nej, bara massa giveaways som bara är totalt nonsens.
Mm.
Men i varje fall så brukar jag fråga, var kommer liksom allt det här ifrån? Bara folk tänka efter. Ja, men det från fabriker och upplag. Och,
ja, fabriker.
Ja, det är fabriker som gör allting. Ah, det kommer från naturen.
Mm.
Vadå naturen? Ja, men allting är från naturen. Bör vi anrika det? Till exempel, just nu så är sällsynta jordartsmetaller. Det är ju det heta.
Det är
det som bygger alla laddningsbara batterier och mobiler. Och det är ju liksom, och en av lösningarna för fordonstrafiken. Till exempel Tesla.
Mm.
Fantastiskt. Bara att 2/3 av världens tillgångar av sällsynta jordartsmetaller, vet du var de finns?
Nej.
Nordkorea.
Men lärde du det när du var där? För du var i Nordkorea.
Jag var i Nordkorea. Åkte runt en rundresa, en pionjärresa som ingen annan hade gjort innan.
Och där var du för att du ville uppleva det reklamfria samhället?
Ja.
Eller, det är ju fantastiskt, man jobbar med reklam. Ja.
Svenskarnas förtroende för reklam minskade. Det gjordes en tävling, Sveriges annonsörer, där jag jobbade. Där man då utlyste en tävling där man skulle motivera varför... Det står så här, trött på reklam. Ja, det kan många skriva under på. Mm. Huvuddelen av svenskarna.
Mm. Det är mycket skitreklam.
Vinn en resa till landet utan reklam, Nordkorea. Mm. Och det kom in 1200 bidrag och ett bidrag vann.
Mm.
Fantastisk... motivation kring neon och trött på alla val och kval, men så slutade motivationen med att börja så jag förstått rätt, det är väl en tur och returbiljett.
Ja, det får man hoppas. Ja. Man vill inte gärna bli kvar
då. Nej, och så då åkte vi dit en delegation, jag och min chef Anders Eriksson och vinnaren och hans vän, och då var det en pionjärresa som aldrig någonsin hade gjorts innan, där vi fick flyga omkring i landet med ett chartrat gammalt 50-talsflyg, sovjetiskt.
Mm. Ja, men och det är lite som att, det var ju det jag sa, du var på platser där ingen annan svensk har varit. Det är klart att det har varit någon, kanske Nordkorea, men det var också på ställen där ytterst få från Nordkorea har varit, eller?
Ja, det högsta berget och Chongqing, Chongqing har inte varit västerlänningar innan. Och det är en gammal industristad på gränsen till Ryssland i nordöstra Nordkorea. Så alla var ju liksom en halv meter kortare än oss, och när vi gick på gatan, du vet, vi var som UFO:n.
Mm. Ja, de har inte sett det. Men alltså, då menar du att lever man mer hållbart, ansvarsfullt i ett så slutet samhälle, eller bryter de saker?
Det är en intressant fråga. Mm. Alltså, för det är rent mänskliga rättigheter, det vet de inte vad det är där.
Nej.
Det är fruktansvärt förtryck och folk fängslas. Och det sitter sannolikt mellan 200 och 800 000 nordkoreaner i sina stora arbetsläger. Hela släkter bara lever i de här arbetslägerna. Mm. Och de dör av sjukdomar. Och sen så då, den stora delen som är på landsbygden lever ju ultrafattigt.
Men du kör ju inte lika mycket bil Nej. Som vi då, som är stora skammen. Och då flyger aldrig till München och Berlin Nej. Eller London på en weekend.
Och de förbrukar väldigt lite material. Utan de är självhushållande. De har ju gjort sig ideologi att vi ska vara självhushållande. Men i det här är ju att de har ultrakass miljö. Så i Pyongyang, där vi bodde några dagar, så det är knappt några bilar alls. Men det ligger en tung rök, alltså smog, över hela staden. Så det lilla, de få bilar och den lilla uppvärmning som finns, det görs med kol och koks och vedeldning som bara spyr ut sotpartiklar. Så du får ju stora liksom utsläppsproblem med väldigt på väldigt kort tid.
Och så exporterar de mineralen då som vi behöver.
Ja, precis.
Men,
ja, exporter vet du fan. Ja, lite grann.
Men
du
Kina. Vet.
Och
det är Kina vi får våra prylar ifrån.
Med Kina och Ryssland börjar bli...
Du skulle berätta framgångssagan.
Ja. Ja, framgångssagan med mänskligheten. Till exempel, vi kom ju på att på 70-80-talet att, men fasen, det här med freoner, vi sabbar ozonlagret som skyddar oss från solens farliga strålar. Man såg, du vet, får i Nya Zeeland, deras ögon blev sönderbrända, och hela Australien är en enda stort melanom.
Ja, det är det verkligen.
De ska inte bo där genetiskt. Nej, de är inte gjorda för det. Bleka engelsmän.
Helt fel.
De är genetiskt inte anpassade för
att bo där. De får gå med heltäckta baddräkt. Ja. Nej, gud.
Det så de ska inte bo snart. Där och så vidare. Men då gjorde man en internationell överenskommelse över hela jorden, Montrealprotokollet. Jag tror det var 1980. Bestämde att vi ska förbjuda freoner. Det är för farligt. Förbjöd man det, och nu har ozonhålet läkt. Mm. Alltså det är nästan, eller det är inte ett hål, men det har blivit tjockare.
Så det, vad är nästa grej man kan förbjuda då?
Alltså jag gillar inte förbud. Nej. Men det måste bli dyrare att sabba. För klimatet är den största frågan. Bland allting, många miljöproblem har ju lokal eller regional karaktär. Klimatet är superglobalt. Om du släpper ut koldioxid här eller i Kina, atmosfären struntar i det, för det blir en global
effekt.
Plus du har hela havsförsurningen. Så att du har det är den absolut viktigaste frågan. Så jag skulle säga alla, vad heter det, växthusgaser då? Till exempel koldioxid, metan och freoner och kväveoxider också för den delen. Det ska vara så dyrt att använda dem så ingen ens ska komma på tanken. I Sverige har vi världens högsta koldioxidskatt, den är 1000 kronor per ton. Vad har det lett till? Jo, vi har en av världens främsta miljöteknik och innovations...
Ja, vi är jätteduktiga på green technology.
Och vi exporterar liksom miljöteknik till hela världen. Och där mångfaldigas den och gör gott.
Men du som har varit både i näringslivet och i kommunikationsbranschen och nu jobbar med hållbarhet, eller ansvarsfråga, jag tycker det är bättre. Varför använder inte företag miljö- eller hållbarhetsargument i sin kommunikation som gör det lättare för mig som konsument att välja?
Det kommer, men folk är yrvakna. Mm. De vet inte hur de ska göra. De vågar inte säga för mycket därför att då kanske de tror att de har för hög svansföring och då kan bli angripbara.
Okay. Och då, det där med fakta.
Vet du vad det kallas för?
Nej.
Kanske greenhushing, eller ett nytt begrepp som kommer, att man då vi ligger tyst med det här, vi gör det av anständighetsskäl, men vi kommunicerar inte det. Ja, då inspirerar du inte andra och du förklarar inte för andra.
Då får man väl generalisera lite. Okej, allt kanske inte stämmer till 100%, men då får man väl liksom ändå generalisera så att det här är åtminstone bättre än det där. Eller?
Ja, sen har greenwashing är ju å andra sidan, där folk då berättar om hur duktiga de är, men där ett exempel var, jag fick en talong i brevlådan från ST1 och jag har ett kort där som jag inte använt på länge. Så stod det så här: ja, det är ju ny sån här där det är bättre att tanka tillsammans och allt sånt där. Ganska sympatisk reklamkampanj, men där det bland annat står att miljöfrågorna och koldioxidutsläppen är vår viktigaste hållbarhetsidé, skriver
de. Det går ju inte.
Och så tänker jag, men själva affärsidén är ju att släppa ut koldioxid så mycket som det bara går.
Då får man lyfta någonting annat.
Ja, Så de frågar, varför tankar du inte längre? Ja, men prem. Mm. Nu gör vi lite reklam här, sorry.
Nej, det här är ju det är mitt forum. Du får prata och se vad du...
Prem, de har hälften av deras Evolution diesel. Det är gjort av tallolja från svensk skog. Alltså du halverar dina utsläpp bara genom att tanka på prem. Och det är en ganska stor skillnad jämfört med ST1. Så länge ni bara har fossilt, sorry.
Men om du ska jobba med såna här grejer nu, nu ska jag ge dem goda råd. Då måste vi här ute i samhället, vi måste få lite skjuts i det här. Vi måste få en känsla av att det är rosa, glitter, silver och paljetter i miljöfrågor.
Eurovision.
Ja, jag hatar Eurovision för övrigt. Men det där glittret. Alltså, kan vi bara få lite glam i de här frågorna? Kan jag bara få en känsla att wow.
Lite rock'n'roll.
Ja, jag vill inte känna mig som så här ler- och långhalmsmänniska.
Nej, men det blir lite scoutvarning och lite präktighet.
Ja, exakt.
För att det, och då blir det till slut en, jag tror nog du kan få en sån här motreaktion. Men fan, jag vill köra min bil,
jag
älskar Ferrari.
Sån är jag. Nästa grej kommer att vara att jag letar efter mest dieselgeggande bil. För jag blir så här, det blir protest.
Ja, för att det blir unikt. För att saker som blir dussin kan ju få en motreaktion. Och det där är jättesvårt. Hur gör du det coolt? Alltså, du ska ju förenkla för människor.
Mm.
Ja, men alla vill ha ett kul liv. Full frihet. Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra. Mm. Men det ska vara inom... Alltså, vi har en planet. Hur fanken löser vi det? Vi har en planet. Alla kan inte bara leva som att vi hade fem planeter.
Nej. Eller så skiter vi bara i att tänka att vi dör ut ändå. Termiterna får lösa det på bästa sätt.
Alltså, vi kommer ju ut. Vi jobbar ju rätt hårt.
Mm.
Men jag är ju, alltså jag är äventyr, jag klättrar och håller på. Fasen, jag vill ha kvar den här naturen. Jag vill ha...
Men du kommer ju få ha det. Det är ju dina barnbarn.
Ja, jag vet. Ja, så
eller
tänker man...
det kommer ju bli lite deppigt för vissa människor, det är redan det, som lever på marginalen för att odlingsmarker förstörs och för klimatet ändras lokalt och sånt där. Så det är ju lite trist förstås. Mm. Det måste jag hålla med om. Men jag menar, det är att kanske prylar inte... Ja, men det finns ju många företag som jobbar på ett designmässigt intressant sätt för att lyfta hållbara produkter och också tjänster.
Ja.
Men dit jag vill komma åt är debatten. Kan man bara slänga fram lite härligare debattklimat kring de här frågorna?
Ja.
Och att det inte ska vara så mästrande. Ja, bra. Tar du ansvar för det här?
Ja, nej, men i ansvaret ligger ju också att göra det häftigt och attraktivt och enkelt.
Bra, jag ser fram emot det, Erik.
Ja.
Vad är nästa resa? Nu har du ju varit på alla platser dit ingen annan människa.
Ja, alltså nu familjen, vi ska till USA.
Det är bra.
Och vi har snackat om det.
Där är man väldigt hållbar.
Ja, exakt. Ja. Nej, men barnen har drömt om det, vi har snackat om det 10 år. Och så nu kommer vi dra iväg till Arizona och Kalifornien.
Ja, det är fint. Där finns mycket naturområden som är helt opåverkade av människan också.
Ja, och där, de är fantastiska på skydda områden i USA. Sen händer det mycket i USA som folk inte tror. Alltså, jag var i New York för ett par år sedan. Och varenda jäkla bil var antingen hybridbil, plug-in eller elbil.
Mm.
Alltså bland taxibilarna.
Ja, men det är mycket.
De var helt tyst på gatan när
vi håller
förbi.
Till i Florida, där har vi ju källsortering på allt. Nu källsorterar vi inte själva, men någon annan gör åt oss.
Det.
Men det är recycling
det
på
görs.
Allting. Ja,
det
allting. Görs. Och vi vanliga människor får inte komma in på en soptipp för man vet att vi gör fel. Mm. Där finns det experter som sorterar allting.
Just
dunk,
det.
Dunk, dunk. Så. Och kul, trevlig resa.
Ja, det ska bli kul.
Sätt
som
lite attan. Fart nu i den här ansvarsdebatten då. Och kan inte du ge dig en sån stafettpinne? Lär ut till näringslivet hur de ska kommunicera hållbarhetsfrågor och ansvarsfrågor.
Piece of cake.
Bra.
That's my bag.
Puss och kram, tack för lunchen som varit frukost.
Underbart.
Det hittar man på att Erik Huss. Erik med K och Hus med 2 S.
Just det.
På Twitter. Och mig heter man på Lisa of Sweden. Sen finns du på Facebook också, Erik Hus.
Finns på Facebook, ja. Det är där
bra.
Det händer.
Det är där det händer.
Ja. Kom och snacka, diskutera, tyck till.
Ja, det är bra. Det är bra att du
Få upp liksom alla frågor. Tycker ni något är knäppt? Underbart. Jag älskar konflikter. Det är då det händer.
Härligt.
När folk blir upprörda.
Det är bra.
Då kan vi snacka.
Strålande.
Kanske ska provocera lite mer.
Ja, det ska man göra. Det är ju precis lite glitter och grammar.
Köpa en hummer.
Du, tack!
Ja.
Puss, hej!
Tack, puss på Lisa, tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.